Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Transportpodden Mellersta Norrland. Idag har vi besök av förbundskassör Peter Löfqvist. Välkommen Peter.
Oh, tack så mycket.
Hur känns det så här nu då, när det har gått någon månad sedan kongressen, sedan du blev vald till förbundskassör?
Det känns ganska bra måste jag säga. Det har varit mycket arbete naturligtvis och mycket att sätta sig in i.
Ja,
sånt som inte man visste om. Det som ingick i rollen som förbundskassör. Men det har varit otroligt stimulerande så här långt och mycket roligt där. Jag träffar mycket människor i förbundet.
Ja, jag förstår det. Men jag tänkte säga, det är väl rätt mycket resor och sånt här också, men du har väl varit van och rest?
Ja, det är inte så mycket resor, utan det blir väl mer planerat resande på det sättet att man åker ut till avdelningarna och hälsar på och sådär. Men ja, det är lite skillnad mot för mitt tidigare jobb när jag var internationell. Då fick man resa i princip runt hela världen. Nu är det åtminstone begränsat till Sverige då.
Ja, precis. Nu, med risk för att återupprepa nu då, men kan du inte berätta lite grann om din fackliga bakgrund? Jag vet inte om du var med i något tidigare avsnitt, men...
Jo, jag var ju med då i samband med kongressen där när jag var nyvald.
Ja.
När din kollega, eller vår kollega ska jag väl säga, uppe i avdelning 32 intervjuade.
Åke, ja.
Åke Wickman.
Ja.
Bakgrund, har varit medlem i förbundet sedan 1987. Kom in som i förbundet när jag blev hamnarbetare i Gävlehamn. Jobbade där i 13 år drygt innan jag fick ett fulltidsfackligt uppdrag på förbundet som ITF-inspektör. En ITF-inspektör har ju till huvudsaklig uppgift att tillse att sjömän på så kallade bekvämlighetsflaggade fartyg har drägliga villkor då. Och då kan man ju fundera vad gör Transportarbetarförbundet där då, för det är ju sjömän då. Men man har ju använt hamnarbetarna som, vad ska jag säga, som styrkan för att kunna teckna hyggliga avtal för sjömännen. Då. Sen var jag borta några år på Nordiska Transportarbetarfederationen som är ändå en nordisk sammanslutning för alla nordiska transportförbund. Sen kom jag tillbaka till Transportarbetarförbundet igen i december 2017. För att återigen då syssla med internationell verksamhet på förbundet. Då. Och det har hållit på med fram tills kongressen som var i augusti i fjol då, där jag fick förtroendet att ingå i förbundets ledning och som förbundskassör.
Ja, och jag förstår ju att det är mycket att sätta sig in i så att säga. Även fast det är samma förbund, men det är olika arbetsuppgifter. Så nu är ju du den som är personalansvarig för förbundets anställda.
Ja, det ingår i min roll som förbundskassör då. Jag har ju personalen, jag har också ekonomin och IT då. Och det är mycket nytt där ju, så är det. Det är som internationellt ansvar eller så som ombudsman då, så har man inte de frågorna dagligdags då. Så att det är klart att det är en hel del nytt också för mig va, som inte man har varit så jättevald med tidigare då. Så det är en liten omställning.
Hur många anställda är vi i förbundet då?
Vi är ungefär 170-175 anställda totalt.
Okej. Okay. Ja, det är ganska många utspridda på olika platser i Sverige.
Ja, vi har ju 25 lokalavdelningar.
Ja.
Den som ligger längst norrut är ju Luleå då. Så där man har kontoret i Luleå, men det sträcker sig ju ända upp så långt Norrbotten sträcker sig. Sen har vi den som ligger längst söderut, det är väl 12:an i Malmö. Så att det är en bit och det är en bit mellan avdelningar och det är mycket personal på respektive avdelning.
Vad är det du ser som den största utmaningen för transporten så att säga framåt?
Det är väl några saker som konstant ligger och gnager i huvudet på en. Dels är det ju medlemskapet, alltså vi måste öka medlemsantalet. Det är jätteviktigt för oss. Vi tappar ju nu, om än inte så jättemycket, kanske under fjolåret. Det var drygt 600 medlemmar, men totalt sett så ligger ju eller hela LO-familjen tappar ju medlemmar. Va? Och den här trenden måste vi ändra på. Man måste ju vända på. Vi måste ju börja öka. Och det är jätteviktigt. Någonstans så, ju mer medlemmar man tappar till sist så tappar man ju också styrkan. Va? Kollektivavtalet. Vad får kollektivavtal för värde om inte man har tillräckligt mycket medlemmar? Va? Vad finns det för incitament för arbetsgivare och arbetsgivarorganisationerna att förhandla med oss? Så medlemmarna är ju, öka medlemsantalet är väl det absolut viktigaste. Och sen ska jag säga att ekonomin också är viktig för oss. Då. Mm. Så att, men mer medlemmar så kommer ju också en bättre ekonomi.
Ja, det följs ju åt liksom.
Det hänger ju ihop.
Och tittar vi på våran avdelning här, avdelning 18, så hoppas vi att vi ser ett trendbrott när vi har fått in Den här månaden tror jag vi har fått in 10 nya medlemmar, vilket vi känner som är jättepositivt. Och väldigt positivt att det är, jag tror jag har fått in 11 nya medlemmar, varav 10 är yrkesverksamma.
Ja, och det där är jättebra. Alltså 10 per månad, alltså det är 120 per år det. Mm. Så att, och det är ju verkligen resultat. Mm. Så det är en bra, det är en bra start. Jag har ju också varit med här nu då på avdelningens årsmöte idag. Och jag hör, ser och hör era verksamhetsplaner för det här året, va? Som tycker ser bra ut med ungdomsarbete, gymnasieskolor, arbetsmiljöpunkt till och med. Va? Mm. Så att, jag tycker att det ser bra ut för era verksamhet. Den tänkta verksamheten i alla fall under 2023.
Ja, och vi tycker ju själva att vi gör mycket saker. Sen vill man ju liksom att det ska liksom bli ett resultat någonstans också, att man är ute mycket.
Så är det ju.
Det är ju liksom det
och sen viktiga. Är det kanske svårt att ta sig ur gamla hjulspår också. Va? Så här har vi alltid gjort och det har funkat hyggligt och sådär. Men jag tycker det känns som att det har lite nytag i avdelningen. Lite nya idéer, så det känns bra.
Ja. Och som sagt, den här podden som vi håller på med nu också, som vi har tillsammans med avdelning 32, det är också ett sätt att försöka nå ut till de som vill lyssna. Och vi hoppas ju att vi kommer att kunna utveckla den, så att säga, med tiden. Nu släpper vi ju ett avsnitt var tredje onsdag klockan 11. Så släpps det alltid ett avsnitt i podden. Så vi hoppas ju att det liksom, ja, kanske blir mer innehållsrikt och den biten också. Och nu inför avtalsrörelsen så kommer vi säkert att släppa något extra avsnitt också, så att säga, när det dyker upp information som behöver komma ut.
Och det tycker jag är bra, att man informerar medlemmarna. Och ha poddar på det här är ju också ett bra sätt. Va? Alltså vi organiserar ju många chaufförer. Alltså inte bara alltså de som kör ute på våra vägar, utan alla chaufförer kör på vägarna. Men de, alltså lastbilschaufförer, det är sopbilschaufförer och så vidare. Va? Det är många slags chaufförsyrken.
Ja.
Och har ju möjlighet att kunna få in information från förbundet, i synnerhet med avdelning 18 då, och 32 via podden.
Precis.
Så det är ett bra sätt att också nå ut.
Ja, vi tror ju det i alla fall.
Ja.
Sen är det ju så här att jag tror att vi har snart 900 som har lyssnat på vår podd. Och vi har ju haft den i ett år och ja, 3 månader. Då, så att det har släppts ett avsnitt var tredje vecka.
Ja, och det är jättebra.
Och vi sa det en gång, att undrar hur många... Om man skulle titta på hur många medlemmar eller icke-medlemmar man har träffat under samma tid. Så de här kanske vi inte har träffat som vi har liksom, som lyssnar på podden.
Nej, men så är det. Och jag menar, även om man är intresserad av fackliga frågor. Man kanske har ett medlemskap, men man har ett sånt yrke som gör att man kan helt enkelt inte delta på aktiviteter. Va? Och få information och på möten. Och så här. Då är ju podden ett väldigt bra instrument för att nå ut.
Ja. Ja, vi hoppas det i alla fall.
Ja, det är
vi har till och med fått någon som har skrivit till oss och sagt att ja, men den där personen vill de liksom höra mer av. Så det är ju faktiskt väldigt roligt. Ja, Peter, har du något mer som du skulle vilja tillägga? Eller?
Nej, ja, det finns ju mycket att säga. Vi står ju inför en avtalsrörelse nu.
Ja, det gör vi ju.
Och dessutom så står vi utanför LOs samordning också. Vi har ju begärt 1,1% mera gentemot våra motpart då, än vad LO gemensamt har gått ut med mot sina. Då. Så det kommer bli en intressant vår här. Våra avtalsförhandlingar startar nu i månadsskiftet mars-april på vårt stora område, transportavtalet. Så får vi se. Då. Det är, varken LO eller arbetsgivarna tycker om att vi har krävt 5,5%. Och dessutom så vill vi ha tillbaka lånet för prolongeringen på 7 månader för den förra avtalsperioden. Då. Så vi får se, men det kommer att bli en hård match det där.
Ja, och jag tänkte, det kan väl vara värt att nämna också. För man har ju tänkt så här, ja, men förbundet brottas med, alltså kämpet med ekonomin och den biten. Och man har väl fått någon fråga att, ja men klarar vi av konflikt i förbundet?
Det är klart att vi gör det. Alltså, vi klarar ju inte av konflikt oändlighet. Men nu kan vi skrapa ihop pengar så vi... Jag har pengar, ja, men det behöver man inte bekymra sig om.
Du som förbundskassör känner dig trygg i alla fall.
Absolut, härligt. Det är ju så att vi har ju lite olika kasser.
Ja.
Så att då finns det pengar alltid så vi ska klara oss ett bra tag.
Ja, men det låter betryggande tycker jag. Och jag har inte hört något negativt om att transport så att säga kräver mer heller. att vi kräver 5,5%. Det är bara positivt från våra medlemmar och det är positivt från andra också.
Ja, så någonstans som fackförening ska man ha medlemmar och kunna företräda medlemmar så måste man kunna leverera någonting. Eller åtminstone försöka leverera.
Ja.
Alltså är man mainstreamad så då, ja, vad finns det då för anledning? Vi tycker att det är vår skyldighet att försöka få så höga löneökningar som möjligt för våra medlemmar. Och dessutom i de här tiderna som är nu. Alltså det är klart att vi ska passa oss för att driva på någon inflationsspiral så då, generellt i samhället. Men vi ska inte heller driva på någon fattigdomsspiral som neråt då. Utan vi, även våra medlemmar har ju räkningar att betala. Va? Mm.
Ja men så är det ju. Jag tänker på den här internationella biten som du var chef för innan du hamnade där du hamnade nu som förbundskassör. Hur ser den ut på förbundet nu då?
Den är väl egentligen oförändrad. Den stora skillnaden är ju att jag lämnade den enheten då. Och nu har vi en kille som heter Jimmy Ovesson som kommer ner från avdelning 51 då, i Kristianstad som har tagit över den rollen. Jimmy har ju jobbat ett tag i den internationella, på den internationella enheten med mig och Tommy Jonsson, Fredrik Brodd och Göran Larsson. Va? Så att det är klart det finns en liten inkörningsperiod för honom också, men vi hjälps åt så gott vi kan så att det blir ingen skillnad på själva verksamheten som sådan.
Nej.
Utan den kommer att fortgå.
Nej, för Tommy var ju förbi här för en månad sen kanske. Då var vi inne på Tönnebro, jag tror det var en lördag eller söndag, det minns jag inte. Så då var vi runt och pratade lite med lite utländska chaufförer som stod där nere.
Ja, det har ju varit Tommy och Jimmys huvuduppgift kan man väl säga under några år. Att kartlägga och se hur det ser ut på den, alltså på åkerisidan i Sverige med utländskt tonnage och utländska chaufförer. Va? Mm. Så vi förbundet har ju en jättebra överblick över det här. De har också varit jättebehjälpliga, både Jim och Tommy, när det gäller mobilitetspaketet. Alltså när det var uppe i EU, utformningen av implementeringen i Sverige. Så där, va?
Mm.
Vi har också tecknat några utstationeringsavtal, inte så många dock. Men alltså, de har gjort ett bra jobb vad gäller utländska chaufförer.
Ja, och det är ju viktigt också att den biten så att säga, att transport jobbar med den biten också. För det är liksom, allting sitter ihop på något vis.
Så är det ju. Alltså, det kommer massa förslag ur EU och EU-parlamentet som berör förbundet och förbundets medlemmar. Och det här mobilitetspaketet är ju bara ett i raden av jättemånga förslag.
Mm.
Jag menar, kör- och viltidsreglerna kommer ju också ursprungligen därifrån. Så det är mycket sådana här saker som påverkar oss. Ifrån, ja, i det dagliga arbetet så att säga, dagliga vardagen på jobbet.
Ja. Ja men vad bra Peter, kul att du kunde komma hit på vårt årsmöte idag.
Ja, det var jättekul att vara här. Så. Jag tycker det har varit bra diskussioner.
Ja.
Jag är glad att höra faktiskt att, som jag också nämnde tidigare, att vi ser ut att ha en bra vettig verksamhetsplan för nästa år. Det var lite diskussioner om medlemsökning och naturligtvis om avtalsrörelsen då. Men det var jättekul att vara här.
Ja. Och med det får jag tacka dig.
Tack så mycket.
Och så avslutar vi den här biten. Och idag är vi nere vid Vallviksbruk och vaktstugan och sitter här med en före detta transportmedlem som heter...
Jag heter Bengt Uppfall och jobbar numera åt Rottneros bruk som vakt. Och sköter mottagningen av gods och lite av varje.
Ja, och är det snart en glad pensionär?
Jajamän! Den sista maj så gör jag min sista ordinarie arbetsdag i mitt arbetsliv.
Ja, spännande. Men jag tänkte så här Bengt, vi har ju träffats tidigare både i transport och privat och sådär. Men jag tänkte, kan du inte berätta lite grann om hur ditt yrkesliv har sett ut?
Jo, det kan jag göra. Jag fick för mig att jag skulle utbilda mig inom verkstadstekniska biten, så jag utbildade mig till verktygsmakare. Och när jag var klart så flyttade jag 1976 ner till Västerås och började på jobba på ASEA.
Som verktygsmakare?
Som verktygsmakare.
Okay.
Så min första fackliga tillhörighet var Metall avdelning 1 Västerås.
Hade du inga fackliga uppdrag eller så då?
Ja, jag var bara kontaktombud. De tyckte jag pratade så förbaskat så jag fick bli det.
Och vad var det väg sen då efter Västerås?
Då flyttade jag till ASEA i Bonnes. Fast jag bodde i Söderhamn, där från jag ursprungligen kommer. Alltså. Då började jag på jobba ASEA i Bonnes som verktygsmakare.
Okej. Okay. Hur länge jobbade Bonnes då?
Jobbade jag ett par år. Sen låg det ett brev i brevlådan från Ericsson. Där de tyckte att de hade jobbat med om jag kom dit och ville börja på jobba.
Ericsson i Söderhamn?
Ericsson i Söderhamn, ja. Okay. Ericsson Telekom som de hette på den tiden.
Och då tänkte du att det, nu har jag chansen att få bo hemma?
Ja, tänkte jag då. Nu har jag chansen. Så då började jag på jobba där.
Och det blev du några år?
Det blev jag. Ända tills jag varit såld. Till en outsourcat bolag som hette Acom. I slutet på 90-talet. Och det gick ungefär i 3 år innan det gick i konkurs.
Men på Ericsson då, hade du några fackliga uppdrag där också? Eller?
Där hade jag massor av fackliga uppdrag. Där var jag skyddsombud, huvudskyddsombud, kontaktombud, avdelningsförhandlare. Och sen hade jag säkert något annat uppdrag som jag glömt bort hade jag haft också.
Men du hade väl även politiska uppdrag?
Va? Politiska uppdrag har jag haft, ja. Lite byggnadsnämnd och kommunfullmäktige och lite såna här saker.
En riktig föreningsmänniska då kan man säga.
Jag har väl haft lite sånt för mig.
Och jag tänkte från Ericsson då. Vad tog du vägen sen då?
Ja, från Ericsson var vi ju sålda till Acom Produktionspartner heter det då. Det var en outsourcad del av mekaniken på Ericsson då. Och det gick bra. Ett antal år. På den tiden jobbade jag som kvalitetssystemtekniker på Ericsson då. Jag hade liksom vandrat runt lite grann i verksamheten.
Ja.
Så jag hade ansvarig för deras kvalitetssystem då, ISO 9000, 14000 och såna grejer. Och det fick jag samma uppdrag när jag började på Acom då. Så jag var med och certifierade det företaget i olika kvalitetsstandarder. Men sen gick marknaden ur Ericsson och Acom gick i konkurs.
Och vad gjorde Bengt då?
Ja, då var det så här lyckligt lottat att 1985 så behövde jag tjäna lite extra pengar. Och då utbildade jag mig till väktare och jobbade extra som behovare åt Securitas. Och det jobbet har jag liksom, anställningen har jag haft i kvar hela tiden. Så när jag varit utan jobb så tog jag kontakt med Securitas och det dröjde inte länge förrän jag fick börja på jobba där. De sa, ja men kom du har ju alla utbildningar och allting sånt där. Så då började jag jobba där. Och där jobbade jag faktiskt nu tills jag började här med den här tjänsten då. 1 november 2016.
Och det var när du fick jobb på Securitas, det var då du klev in i transport också?
Då klev jag in i transport, för jag tillhörde ju Metall förut. Och i början så tillhörde jag ju faktiskt då både Metall och transport. För att jag har alltid varit väldigt mån om att man ska vara med i facket.
Och som sagt, du är ju föreningsmänniska
i
själ och hjärta så att säga. Och i transport vet jag att där har du haft många olika uppdrag också.
Jajamän.
Även alltså uppdrag på arbetsplatsen och även uppdrag utanför arbetsplatsen.
Ja,
för jag vet att vi har varit på en kongress i Stockholm, va?
Ja, vi var på Transports kongress i Stockholm.
Kommer du ihåg vilket år också, eller?
Oj. Ja, det var i alla fall, Gustav Vasa levde inte i alla fall.
Nej. Ja, kan det vara 2012 kanske?
Kan det vara 2012?
Jag är inte säker.
Nej, det kan, måste ha varit tidigare.
Ja, det...
2008 kanske, eller någonting som är.
Men vi var i alla fall på en kongress där på Folkets hus.
Jajamän. Var med och fattade jättemånga kloka beslut.
Ja, precis. Nej, och sen vet jag ju att i bostadsrättsföreningen där vi bor idag, både du och jag,
ja.
Är du ordförande.
Där är jag ordförande, ja. Lite nätförening med 101 medlemmar. De flesta är ganska fogliga då. Men nu har jag ju fått Johnny som medlem, så nu har jag ju fått lite extra arbete då.
Ja, precis. Men du fick ju min fru i styrelsen så.
Ja, jag har lyckats få in i frun i styrelsen för att då får hon hålla ordning på Jonne så blir inte han så besvärlig.
Precis. Om du tänker tillbaks då på, jag har ju förstått att du tycker att det ska bli skönt att få bli pensionär.
Och
jag vet ju att du har ju en fin stuga med fint läge ute i skärgården och barn och barnbarn så att säga som säkert tar upp din tid.
Ja.
Men om du tittar tillbaks på ditt arbetsliv då, är det liksom, det måste ju ha hänt en massa dråpliga saker, både tråkiga och roliga. Men är det, kan du liksom minnas någon kul sak som har hänt?
Ja, jag kan väl minnas att jag minns både dråpliga saker och kula saker. Jag kan ju berätta om första gången på Securitas när jag skulle lära mig att köra rondbil. Då var det en äldre herre, Erik hette han, behöver inte lämna vad han hette mer. Och han och jag skulle lära oss att åka runt i Ljusne på olika kunder en lördag, en vinter. Så vi åkte till Ljusne och så första stället vi skulle gå in på var plywoodfabriken i Ljusne. Så där klev vi ur bägge två och han skulle visa mig runt där vad jag skulle göra för någonting. Och så tog han fyra steg ifrån bilen och så gjorde han en dubbel mollbergare med skruv och så slog han huvud i isgatan och tuppade av och tappade medvetande. Så jag fick, på den tiden hade man ju inte liksom, ja man hade ju komradio men den funkar inte så bra där ute i Ljusne. Så man fick knalla in på kontoret där på plywoodfabriken och ringa då 90 000 som det var då. Så alltså kom faktiskt en ambulans och hämtade kära kollegan.
Hur gick det med då?
Jo då, en kraftig hjärnskakning och i sängen på sjukhusen några dagar. Men jag fick ju inte så mycket lära precis den natten på det som skulle göras. Så jag lyckades få tag på min chef då och så kom jag underfund med att jag, ja, du får nog fasiken leta runt bäst det går. Så jag letade mig runt just nu. Tittade, ja men där sitter en skylt, det är nog ett ställe vi har bevakning på.
Ja.
Så ja, det var ju morgon den dagen i alla fall. Så det var en annan upplevelse, det var en annan start på det där med ronderande väktare.
Ja, du fick i alla fall öva på att larma då.
Ja, så det var inte precis vad jag hade räknat med att han skulle bli medbeslös några sekunder in på första lärpasset.
Nej, jag förstår det. Men jag tänker, du var ju på Securitas ganska många år.
Oh ja.
Och har väl jobbat med många olika arbetsuppgifter där också?
Jag har gjort alla möjliga saker. Jag har nog nästan gjort allt man kan göra. Jag har kört värdetransporter. Och det ledde ju till att jag jobbade den dagen polisen rånade Nordea.
Ja, visst, ja. Det var ju polisen som, ja, som rånade Nordea.
Jajamän. Veckan före jul så lyckas han råna Nordea. Och vi hade varit där, jag och en kollega, och lämnat pengar från ett hotell. Och samtidigt som vi var där så såg vi att det var en av stadens missbrukare som var där och antagligen skulle vilja ut sitt bidrag då. Så vi åkte till stället där vi tänkte käka lunch för Brandgallerian. Så tänkte vi käka nackotallrik fick vi för oss. Och vi hade precis beställt en nackotallrik, då fick vi bråklarm, inte överfallslarm utan bråklarm från Nordea. Och då tänkte vi att ja, men nu är det ju naturligtvis den missbrukaren som inte har några pengar på konto och jag har liksom inte fått ut pengar ändå.
Ja.
Så vi hoppade in i bilen och åkte dit, men då visade det sig att så var det inte alls. För där stod kontorschefen och hade försökt låsa dörren till banken och vrålade att de hade blivit rånad. Sen hade vi några stycken förvirrade människor som hade sprungit ut från banken som hade varit inne där när de varit rånad. En av dem hade blivit så chockad så han hade fastnat i någon slags fryst läge mitt i steget, mitt i gatan utanför där. Och sen hade vi en dam som han hade slit ur en bil och rånad och sprungit iväg med fru Magnusson. Och hon stod och skrek att hennes Volvo var borta så henne var vi tvungna att ta hand om. Och så höll vi på så där, så det var fulla aktiviteter. Så jag vart kvar på banken till ungefär midnatt. För de skulle ha debriefing och såna här grejer. Sen när jag åkte hem så bor jag i Stuxen, och då fick jag se att insatsstyrkan stod och beredde sig med och satte på sig hjälmar och förstärkningsvästar och k-pistar och grejer och skulle göra inbrytning i en lägenhet i Stuxen. Och så såg jag att den som ledde den där kommenderingen, det var ju då den polisen som hade rånat Nordea, då han som hade...
Ja, hade... men det visste man ju naturligtvis inte.
Det visste man inte då, men det var ju lite lytisk komik i det hela. Så de slog sönder en dörr på en adress i Stuxen och konkade ut två stycken kända missbrukare. Oj, nu ringer telefon här. Nu lär vi ta och... Ja, så det var ju naturligtvis inte någonting vi visste vem det var som hade rånat banken, att det var en polis som hade gjort det, utan det där kom ju fram sent om sidor då.
Men vad jag har hört i efterhand så här, det var ju att den här personen i fråga var en duktig polis och duktig på, och han hade väl utbildningar och såna här saker, så att...
Han var ju utbildare på den här lokala polisskolan man hade på CFL, som det heter, Centrum för flexibelt lärande. Mm. Och han körde även utbildningar för oss på Securitas, så hade vi självförsvarskurser för honom. Så han var väldigt kompetent, om man säger så. Ja. Och räknades väl som en påläggskalv till att bli något befälet av något slag inom polisen.
Ja, ja, och sen då personliga tragedier naturligtvis med ekonomi och den biten.
Ja.
Kan väl ställa till det. Men är det så att säga den händelse som är liksom den, alltså största allvarliga händelsen som du har varit med om?
Ja, förutom någon trafikolycka med dödsfall och såna här grejer som alltid inträffar när man är ute och åker på nätterna.
Ja.
Det är sådana tråkigheter som man råkar ut för.
Men har du tyckt att, vad heter det, om man säger, har du tyckt att väktaryrket har varit ett bra jobb?
Väktaryrket har varit ett bra jobb tills för ett antal år sedan. Vad som har förändrat väktaryrket är väl det här med att man har inte samma uppbackning av polisen längre. Nej. Det finns inte poliser i samma utsträckning, utan på slutet när jag jobbade som väktare fick man tänka sig för vad man skulle ge sig in och göra, för att man kunde inte räkna med att det kom någon polis och rädda en precis. Det hände många gånger att man hade gripen snattare i en butik och ringde till polisen och fick till svar att nej, men hörru du, är du Söderhamn? Nej, idag finns det ingen poliser i Söderhamn, men det kommer ut en patrull klockan 9 ikväll.
Okej.
Okay. Ja.
Och om du hade tagit en snattare, då fick du sitta med snattan till de kom alltså?
Ja, eller också så fick jag helt enkelt konstatera att det inte kommer någon polis, utan jag fick helt enkelt släppa med de uppgifter jag hade. Det kändes lite tandlöst ibland, men...
Ja, jag tänker det måste ju kännas väldigt frustrerande.
Ja.
Och jag minns för några år sedan, Bengt, när jag träffade dig när du gick på stan.
Ja.
Och så frågade jag dig, jag kommer ihåg det var en lördag förmiddag, så ja, frågade jag dig, hur är det då? Ja, det är väl bra, men då hade du så att säga gripit samma person 3 gånger på den förmiddagen.
Ja. Jag tror att jag kommer ihåg det samtalet, och det visade sig att... Jag grep den personen 2 gånger till samma dag, så jag tror det var 5 gånger innan det var färdigt.
Ja. Då kan det ju vara lätt att tappa tålamod, om man säger.
Ja, fungerar ju så att om polisen kommer då, så gör de ett kort förhör med personen och frågar om han erkänner, och svarar han ja. Så frågar han om är du villig att ta emot ett strafföreläggande, och då svarar han ja. Har du skulder? Jajamän, säger han då. Ja, och så släpper man personen i fråga.
Men jag tänker så här då, Bengt, de sista åren, när började det här på Vallvik då? Som...
1 november 2016.
Ja. Och som sagt, här är det ju ganska lugnt, tänker jag. Alltså,
här är det trevligt, här kan man få en bullpåse och ett leende. Ingen erbjuder en smäll på käften i alla fall.
Nej, och som sagt, du har ju ett gediget arbetsliv med väldigt mycket erfarenhet, och man fascineras när man pratar med människor som har varit med ett tag. De behöver inte vara lastgammal för det, men just det här, vad mycket erfarenhet och vad många saker människor har varit med om.
Oh ja.
Och nu har vi ju bara pratat om hur det har varit på arbetslivet, men privat då? Jag vet ju bland annat att du tog jägarexamen.
Ja, tillsammans med några skumma individer.
Precis. Sen, jag var ju med själv också, men jag är ju skotträdd och tycker inte om blod, så att det blev ingen jägare av mig.
Nej.
Men du jagar nu i alla fall.
Jag jagar, ja. Och det var ju, faktiskt så att det var ett projekt som Transport gjorde. Mm. Att ta jägarexamen. Så att vi höll ju en utbildning i jägarexamen i studieorganisatören i Transport. Ingrid fixar ju till det hela.
Precis, körde som studiecirkel.
Ja, körde studiecirkel. Så att,
Men vad jagar du idag då?
Idag jagar jag lite av varje. Jagar älg framför allt på hösten.
Mm. Har du fått skjuten älg då?
Det har blivit några älgar genom åren, ja.
Ja.
Stora älgar och små älgar.
Mm. Sen vet jag när vi gick den här jägarexamen, alltså utbildningen och tog jägarexamen, så har jag för mig att du har skjutit pistol också, va?
Det har jag gjort.
Det gjorde du innan?
Ja, det har jag gjort i många år. Jag är lite grann fortfarande då. Man ska väl inte prata så här högt i någon podd eller någonting sådär, men ja, han är ganska beväpnad.
Ja, du har ju hållit på att skjuta.
Jajamän.
Så är det ju. Och det är väl lite intresse?
Det är väl lite intresse, ja.
Och sen tänker jag stugan är väl lite intresse?
Ja. Jag har ju varit föreningsmänniska inom pistolskytte också.
Ja.
Jag har varit länsordförande för Gävleborgs pistolskyttekrets. Och jag har varit klubbordförande då för Söderhamns pistolskytteklubb. Och var lite aktiv annat. Jag var ansvarig för vapenkontrollen på pistolskytte-SM som gick i Bonnes 98 till exempel. Så var jag ansvarig för hela det arrangemanget med vapenkontroll. Så jag har hållit på med lite olika saker. Och just nu till exempel så är jag distriktsordförande för Jägarnas riksförbund Gävleborg och sitter i viltförvaltningsdelegationen i Gävleborg.
Och det är ju så här,
som ersättare.
Är man föreningsmänniska då förstår man ju att de här organisationerna som du räknar upp nu, de fungerar ju inte utan de här människorna som ställer upp och jobbar i föreningen.
Absolut. Och sen har jag gått med ett politiskt uppdrag också nu från och med i vår. Aha. Ja.
Ja, vad är det för politiska uppdrag då?
Jag har tänkt så här att är det någonting som kan vara intressant när man blir pensionär? Och då kommer jag underfund med att ja, men naturligtvis så är det ju så. Det är ju då att sitta med i valnämnden.
Ja, spännande.
Ja, det är ett jättespännande uppdrag för att nästa val då är ju 2024 då. När det är val till EU-valet då. Och sen blir det ju ordinarie valet som går av stapeln då.
Ja.
Så att, ja, så att nu är jag ersättare i valnämnden i Söderhamns kommun då.
Ja. För Socialdemokraterna?
För Socialdemokraterna, ja.
Jag tänkte, det kändes bra att förtydliga.
Ja, jo, det är för Socialdemokraterna.
Ja, ja, men hörru du Bengt, det var kul att få komma och prata lite med dig.
Ja.
Och som sagt, vi har ju haft att göra med varandra till och från genom åren. Och du har haft, som sagt, många uppdrag i Transport.
Och jag var ju avdelningsordförande ett tag i transportavdelning 18.
Ja, det är jag.
Ja.
Så att vi har ju träffats i de rollerna också.
Och sektionsordförande i Söderhamnssektionen. Ja.
Ja, och med det så tänker jag att vi avrundar det här avsnittet av podden och tackar Bengt för att han ställde upp och deltog.
Ja då, det var kul och det var roligt att träffa en gammal fackkollega som Johnny då, så att vi har ju dragit våra lansar ihop under åren.
Precis, och med det så säger vi tack och på återhörande.
Tack, tack!